Nåd være med dig och frid ifrån Gud, vår Fader, och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Stilla oss, Herre, inför dig. Öppna vårt hjärta och öra, så att du får oss salig göra. Amen. Och dagens predikotext, det är en annan evangelietext ur Matteus evangeliet. Det finner vi i det 9:e kapitlet. Och vi läser verserna 1-8 i Jesu namn. Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Var lugn, mitt barn, dina synder är förlåtna." Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar." Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast att säga: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Amen. Så lyder Herrens ord. Amen. Finns det en läkare i salen? Finns det en läkare i salen? Jag trodde nog att ingen skulle resa sig. Om jag däremot hade frågat om det finns vårdpersonal i salen, då brukar ofta någon kunna resa sig i en gudstjänstförsamling. Jag vet inte om det är sant. Men jag har hört att för varje läkare så står det ganska många duktiga sjukskötare och sjuksköterskor bakom för att han ska kunna framstå som en duktig läkare. All honnör till vårdpersonalen som gör en ovärderlig insats, framförallt nu under pandemin som råder. De gör en insats för folkhälsan också annars, andra tider när vi inte har pandemier. Och jag tror att utan vårdpersonal så hade nog världens alla läkare framstått som ganska odugliga. Men om ni ursäktar så vill jag ändå använda läkaren som en bild i dagens predikan. När vi går till läkare, till läkaren som jag räknar med att de flesta har gjort någon gång under sitt liv, så går vi dit för att få hjälp. Vi går till läkaren för att få hjälp. Vi går dit om vi är sjuka eller om vi är skadade på något sätt. Kanske har vi brutit en fot. Kanske har vi slitna knän. Kanske har vi ont i ryggen. Eller kanske lider vi av allvarliga och potentiellt livshotande och nu för tiden smittsamma sjukdomar. När vi går till läkaren så har vi krav på och vi förväntar hjälp. Men vi går ändå dit med vissheten om att det kanske inte är säkert. Läkaren kan hjälpa just mig med just min sjukdom, med just min plåga. Han vet kanske inte vad som är orsaken till mina plågor. Röntgenundersökningar kan visa att allt står bra till, visar ingen skada, trots att man känner att det är något fel i ryggen. Blodprov kan visa inga onormala värden, trots att man är allmänt i väldigt dålig författning. Läkarna har lång utbildning och är verkligen professionella ofta inom sina specifika områden. Och lyckligtvis så kan de som oftast hjälpa oss på något vis. Kanske inte att bli av med sjukdom, kanske inte att bli av med skada och smärta. Men åtminstone ofta att bli bättre så att vi kan leva med det. Men ibland så möter också läkare väggen. Inga mediciner hjälper. Sjukdomen har gått för långt. Du har så och så länge igen att leva, kan man få besked om. I vissa situationer så hjälper även inte den bästa av de bästa läkare som denna jord kan frambringa. Några gånger så är allt hopp ute. Så måste det ha framstått för den förlamade mannen som uppsökte Jesus i Kapernaum. Det kan inte ha funnits mycket hopp för sjuka människor på Jesu tid. Inga sjukhus, inga läkare med en stab av duktiga sjuksköterskor, inga mediciner som först har testats på djur och apor och så vidare. De hade inget av det som dagens moderna hälsovårdssystem kan erbjuda människor. I bästa fall hade de kanske en ensam läkare som kunde hjälpa dem med de enkla sjukdomarna. Kanske några örter mixat med vatten. Kanske hade de några tanter som gick där och putsade såren och gav dem mat och dricka. Eller, som i den förlamade mannens fall, fyra goda vänner. De fyra goda vännerna, de fyra goda hjälparna, de hade hört att Jesus nu var i Kapernaum. Som alla andra med sjukdomar och problem strömmade de nu också de, till det huset där Jesus befann sig. Och det gick som det måste gå när en man med egenskaper som övergick vilken läkare som helst kom till stan, till byn. Ryktet om Jesus gick före honom under hela hans offentliga ämbete. Under cirka tre år som vi räknar som hans offentliga ämbete när han var framme i ljuset så gjorde han tecken och under i mängder. Och då gick alltid rykte före honom. Och detta hade nu fått folk hade fått med sig vad han gjorde. Dessutom hade han Kapernaum som någon sorts bas under nästan hälften av dessa tre åren. Så människor kände till Jesus där. Han var ett känt namn, ett känt ansikte i Kapernaum. Och de visste vad han kunde göra. Därför strömmade de nu allihop till det huset där Jesus var. Och det blev fullt ganska fort, ganska snabbt. Så fullt av folk att de fick stå upp efter väggarna, ut dörren och ut på gatan. Och detta är detaljer som Markus ger oss. Markus är också den som förklarar hur fyra goda hjälpare försöker att tränga in i huset med sin förlamade vän liggande på en bår. Men de måste snart hitta på en annan plan. In genom dörren kommer de i varje fall inte. Då balanserar de istället båren mellan sig medan de går upp på det platta taket så att de står precis ovanför Jesus. Då börjar de plocka bort taket där de står, ovanför Jesus. De börjar ta bort det som skiljer dem från rummet där nere. Sannolikt så var det bara någon sorts duk som hängde där under regnetiden. Om vi minns bilderna från bildbiblarna. Det ser ut som de börjar plocka tegel. Sannolikt var det bara någon sorts duk. Det vet vi inte exakt. De tar i varje fall bort något och tillräckligt så att de kan klara att fira båren med den förlamade mannen ner framför Jesus. Och från att vara helt utanför, de kom inte in i huset, Jesus i mitten, massa sjuka människor runt och lame mannen utanför den här gruppen, den här cirkeln, utanför huset, helt ute. Och från att vara helt utanför så hamnar plötsligen den förlamade mannen i centrum för begivenheterna där han blir firt ner framför Jesu fötter. Så att plötsligen står Jesus precis bredvid honom. Jesus hade fått med sig de fyra hjälparnas hjältemodiga insats för att få sin förlamade vän framför honom. Och Jesus är beredd att ge den förlamade mannen den hjälp han behöver. Han säger ganska enkelt till den lame: var vid gott mod mitt barn, dina synder är förlåtna. Jesus visste vilken hjälp den förlamade mannen behövde först. Den förlamade mannen hade nämligen större problem än att han var fastbunden till en bår för resten av livet. Han hade större problem än som så. Han hade den värsta sjukdom en människa kan ha. Han led av något som vi kallar för synden. Detta är ett lidande som påverkar vår kropp och vår själ, våra tankar, våra ord och våra gärningar. Den påverkar vår relation till andra människor och den påverkar vår relation till vår skapare. Denna sjukdom är 100% dödligt och den drabbar alla människor. Det vill säga att den sjukdom som den förlamade mannen i Kapernaum hade, den har också vi. Om vi vill erkänna det eller inte, så är vi precis lika skröpliga som den förlamade mannen. Han kanske ur ett mänskligt öga såg något eländigare ut än oss andra. Men i Guds ögon så är det ingen skillnad. Vi sitter i samma bås. Vi är alla på väg till samma plats. Felet ligger långt tillbaka i tiden. I tiden före den förlamade mannen. Länge innan han föddes. Och förstås länge innan vi föddes. Adam och Eva, det var de som började. Som barnen säger, det var de som började. Det var Adam och Eva som började. Gud gjorde det så att kronan över hans skapelse, människan, fick en fri vilja. Det vill säga att människan i början hade möjlighet att ta val, att göra beslut, att välja mellan olika saker. Gud skapade människan med en fri vilja. Men så, efter att människan hade skapats med en fri vilja, så kom synden in i världen genom djävulen. Då blev plötsligen ett av valen som människan kunde ta att synda eller inte synda. Adam och Eva valde fel alternativ. De valde synden. Då såg Gud genast till att människan inte fick leva evigt, men utan att en människas liv, det ska avslutas med döden. Ett resultat av syndafallet. För tänk annars hur det hade blivit. Leva evigt med synden utan hopp om bättring. Det tackar vi nej till. Alternativet är tyvärr heller inte så mycket bättre. På grund av Adams och Evas fall så lider vi av något som vi kallar för arvsynden. Den går från generation till generation. Ingen slipper undan. Den fångar alla. Därför är vi alla lika mycket syndare som Adam och Eva. Vi kan tycka om det eller inte. Vi kan försöka skylla det på dessa två, men det hjälper inte. Vi är lika ansvariga för våra syndiga handlingar som de första människorna Gud satte på jorden. Och hade det inte varit för att Gud hade en plan för att frälsa oss människor, så hade synden blivit vårt enda alternativ. Det hade blivit vår bana som inte kunde vika ifrån. Då hade vi aldrig klarat att komma oss undan. Vi hade inte sluppit undan. Och vi hade fått lida konsekvenserna av synden, som är evigheten utan Gud, en evighet i helvetet där Gud inte finns. För det är den största straffet. Det är det största straffet. Det är att vara där Gud inte är. Frånvaron av Gud. Och där vet vi, där är det djävulen som regerar i helvetet. Men Gud, han satte som sagt omedelbart en plan ut i livet. Han satte igång med sin frälsningsplan. Och det var en jättestor räddningsaktion med världens bästa läkare i huvudrollen. Och det här är inget sjukhusdrama från Hollywood. Men det är den djupaste verklighet. Jesus, Guds son, är svaret på vår sjukdom. Han är räddningen för våra lidanden. Han är svaret på våra böner. Som i den förlamade mannen vet Jesus vilken hjälp vi egentligen behöver. Vi behöver förlåtelse för våra synder. Och det ger han oss gratis. Vi behöver inte ge något tillbaka. Vi ska inte betala något för den hjälpen. Vi behöver ingen extra hälsoförsäkring. Vi drabbas inte senare av förhöjd skatt efter alla kostnader i samhället. Ingenting. Allt han kräver från oss är att vi tror på honom som vår frälsare från synden. Och det är egentligen inte ett krav, utan det är en gåva. När han säger tro på mig, så är det inte ett krav, utan det är en gåva. Han ger oss tron genom evangeliet. Evangeliet som är Guds ord. Och vi finner evangeliet i dopet och i nattvarden. Där får vi kunskap och försäkran om att Jesus har frälst oss och om hur det gick till. Det gick till så att Gud blev människa. Han måste nämligen bli människa för att kunna dö. Och han måste dö eftersom döden var straffet för synden. Syndens lön är döden, skriver Paulus. Men Jesus var samtidigt Gud eftersom han måste hålla Guds lag fullkomligt. Och den lagen kan bara hållas fullkomligt av en som är utan synd. Vi kan det inte. Svaret var alltså Jesus Kristus. Han höll lagen fullkomligt. Och han lät sig korsfästas på Golgata frivilligt för våra synder. Så steg han upp igen ifrån de döda efter att ha varit död i 3 dagar. Och med sin uppståndelse segrade han över djävulen, roten till all synd på jorden. Därför är det ändå inte ute med oss. Vi har genom evangeliet gått från att vara djävulens barn, fiender till Gud, till att vara Guds barn. Jesus som är Gud ser synden i våra hjärtan utan att vi behöver yttra dem eller visa dem på något sätt. Så Jesus, han ser vad vi lider av, även om det inte syns för mänskliga ögon. Och eftersom han ser det egentliga problemet, han ser källan till problemet, han ser var det hela började, så kan han också ge oss den bästa medicinen. Han ger oss förlåtelse från synden, frid i hjärtat, frid med Gud och evigt liv i salighet. Vi blev hans barn i dopet. Där fick vi den helige ande som skapade tron på honom i våra hjärtan. Där blev vi Guds barn. Där tog Gud Fader oss upp i sin familj, i vårt dop, genom evangeliets kraft. Vi får tillhöra Gud. Ja, vi tillhör Gud. Tänk det, han vill ha med oss att göra. Och han kräver ingenting, men bara ger oss allt det vi verkligen behöver. Han frigör vår själ från den eviga elden. Från att vara slavar under synden är vi friköpta Guds barn. Han frälste oss genom sin nåd. Guds nåd blev vår på grund av Kristi offer på korset. Och vi påminns om hans nåd i nattvarden. Där kan vi, eftersom vi tror på honom, stiga fram och ta emot syndernas förlåtelse och stärka sig i tron om den evighet som en gång ska bli vår. Där får vi del av Jesu Kristi sanna kropp och blod, och vi vänder tillbaks därifrån från nattvardsbordet med visshet om att våra synder är utstrukna. De har han sänt så långt bort som öster är från väster. De är inte med. Så kanske jag ska fråga igen. Finns det en läkare i salen? Vad tror ni? Finns det en läkare här? Har vi en läkare ibland oss idag? Faktum är att det finns en läkare i salen. Vi kan inte se honom, men han kan se oss, och det är tillräckligt. Vi har en läkare bland oss som är oändligt mycket bättre än alla läkare på denna jord tillsammans. Vi har en läkare som går till kärnan, till roten av våra plågor. Han tar bort vår synd och vår skuld. Det betyder inte att vi blir befriade från världslig plåga, som ju är en konsekvens av synden. Men det betyder att vi är fria från den plåga som har relevans för evigheten, nämligen syndaskulden. Eftersom Gud har tvättat bort vår synd och gjort oss vita som snö, så har vi genom tron på Jesus Kristus evigt liv i himlen. Amen.